Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då kan vi säga välkomna till ett nytt avsnitt. Det blir lite speciellt för att vi sitter här på, vad heter det? Nord Quality Hotel.
Ja, vi är på ett hotell.
Quality Hotel i Solna Friends Arena. Det är upptaktsträff. Alltså mötet där man får mingla och ställa personer i klubbar till svars. Hugo Månsson heter jag. Tim McVitter sitter här bredvid.
Jag är med.
Men vi kommer inte vara bara vi hela tiden, utan det kommer bytas ut lite. Framförallt så har vi ju med oss Adrian von Heine, teknisk chef, i Hammarby. Hur mår du?
Jo, men tack. Jag mår bra. Hur mår du?
Jo, men det är bra.
Härligt.
Hur är det på en sån här grej för dig då? För det är oftast tränare och lagkapten eller spelarprofil. Som
ja, och sen så skulle vi ha någon klubbrepresentant med oss också. Så då hamnar jag här. Micke är på resande fot.
Naturligtvis.
Ja, visst. Där är han stark. Så nej, men jag tycker det är bra. Det var två intressanta diskussioner här med delvis diskussioner kring VAR och delvis också då diskussioner kring framtiden för allsvenskan och var vi står oss i konkurrens med andra ligor. So far so good.
Vi var lite sena, så att vi hann inte med det första panelsamtalet. Vill du gå igenom? Hur löd slutsatsen?
Nej, men att det var först och främst inte helt enigt om var vi står oss i förhållande till andra länder. Jag tycker det är ganska uppenbart när vi tittar på Europarankingen att vi har en stor väg att vandra, eller en lång väg att vandra, där vi ligger på 24-25 plats någonting och har förutsättningar för att vara i vart fall 10 placeringar bättre. Så Sverige har en lång väg att gå. Och jag tror man behöver börja där. Att inse var vi är någonstans för att kunna ta oss framåt.
Vad var motargumentet där? För att vilka ser in, eller du ska inte säga vilka som inte ser det så, men vad de som inte såg det på så sätt?
Jag fick faktiskt inte riktigt grepp om de konkreta motargumenten mer än att det var lite känslor om att allsvenskan nog är lite bättre än vad vi tror. Så.
Bättre eller finare? För det är två helt olika saker.
Ja, du får nog fråga de som tycker att vi är bättre än vad vi än plats 25 i Europa.
Okej. Okay. Utöver det, vi är ju, eller har du något mer på det?
Nej, inget på panelsamtalen.
Nej. För jag tänkte, mina sympati ligger ju hos Adrians gäng.
Ja, det gör ju faktan också. Faktan ligger också på
sidan. Jag menar det är din arbetsgivare.
Jaha.
Framförallt.
Ja, okay. Ja.
Men annars, där också. Jag menar hur vi som allsvenska lag måste konkurrera för att ta oss uppåt. Det förstår jag också att det behövs någonting till. Men i alla fall, jag sa det i dagens podd att det var en jävla käftsmäll man fick inte helgen efter träningsmatchen mot Göteborg.
Det fick du.
Ja, det fick jag.
Okej.
Håller du inte med?
Delar du inte det, Mille?
Ja, alltså det är klart att det var ett hack i skivan prestationsmässigt mot vad vi har gjort tidigare. Det är också en träningsmatch. Så vi blickar framåt därifrån. Det finns lärdomar vi kan dra. Jag tycker att det finns delar i spelet som är bättre än exempelvis Sundsvallsmatchen och Häckenmatchen där vi åker på ett gäng omställningar som sårar oss ordentligt. Omställningar mot har vi egentligen inte alls i den här matchen. Så det är klart att det finns många delar i spelet i matchen mot IFK Göteborg som inte är tillräckligt bra. Men vi är också på en resa där vi ska gå från en fjolårssäsong där vi gled längre och längre från den identitet som Hammarby ska ha. Och den behöver vi hitta tillbaka till. Och det börjar egentligen på träningsplanen och en förändring i träningskultur. Och där tränar vi just nu jäkligt hårt. Och Det finns noll poäng i att vi ska maxa för att nå ett resultat och en prestation egentligen i en träningsmatch. Utan träningsmatcherna syftar till att förbereda oss inför matchen mot Kalmar. Och det jobbar vi vidare mot.
För där, förlåt, jag bara kort där. Men för där vill jag också vara väldigt tydlig. Att jag har ingen, jag bryr mig inte att det är 3-1 förlust eller vad det nu hade slutat på resultattavlan faktiskt. Utan bara prestationsmässigt och vad man ser spelmässigt så ser det ju inte riktigt... Alltså framförallt när man väger in att Göteborg kommer med ett ganska skadeskjutet lag med Salomonsson till vänster, bland annat nykomponerat mittbackspar och Salau till höger. Tycker att det ser ut som att det fanns mycket att jobba på både i speluppbyggnad men även höga återerövrings...
Ja, 100%. Vi jobbar för att bli bättre än den matchen än vad vi... Än hur det såg ut mot IFK Göteborg, 100%. Men nu får vi släppa det och blicka framåt. Och det är att träna så hårt som vi bara kan, eller så bra som vi bara kan snarare, för att nå maximal prestation mot Kalmar. Där är vårt fokus.
Mm. Men har det sagt någonting internt liksom efter matchen? Det låter ju lite på Hugo som att Hugo är lite mer orolig medan ni kanske är lite mer lugna. Men säger ni någonting internt efter matchen eller förändrar ni någonting för att det kanske såg lite sämre ut än vad ni hade förväntat?
Nej, nu har det varit så att spelare och ledare haft en ledig helg och nu idag så är vi här. Och det är klart att de som är på Årsta jobbar på och gör... allt efterarbete precis som vanligt. Jag vet att tränarna har jobbat jäkligt hårt med efteranalysen här under helgen. Så från och med idag så samlar vi ihop det som hände under förra veckan med de spelarna som är här. Det är ett gäng spelare som spelade både match mot Sandviken och match mot IFK Göteborg som är iväg på landslagsuppehåll under den här veckan. Eller landslagssamlingar. Så de är inte med. Men den grupp av spelare och ledare som är på Årsta idag kommer jobba stenhårt med efterarbete. Och sen så... återigen då förberedelse inför matchen mot Kalmar. Det är där vårt fokus ligger.
Det ska ju vara olika också. Det är väl kanske inte konstigt att supportrar blir oroliga för att de har inte full insyn i vad som sker. Medan ni är väl inne i en process och ni vill förändra och skapa någonting nytt. Framförallt träningskultur.
Ja,
jag tyckte det såg ut som att det var lite tunga ben.
Ja, men jag tror det kan ligga någonting i det. I att vi anpassar inte träningsveckorna ut efter att det är träningsmatcher. Utan vi har tränat jäkligt hårt här under vintern. Och jag tror att vi kommer se lite av en korrigering mot det nu när vi går in mot premiären. Vi kommer fortsätta träna väldigt hårt och intensivt. Men kanske då skruva lite grann på det där för att få piggare ben till de allsvenska matcherna.
Men bara för att slå ner det då, eller bekräfta det. Du känner dig inte orolig?
Nej, inte alls orolig. Vi har alla förutsättningar att göra fina prestationer i starten av serien. Och jag känner mig inte orolig alls. Och utifrån den rollen som jag har så försöker jag ha ett långt perspektiv där den förändringen vi har sett i träningskulturen är helt avgörande för att vi ska kunna nå långsiktig framgång. Och förändringen i spelstil som vi håller på att implementera, det gör du inte över en natt, men vi jobbar mot någonting som kommer bli jäkligt bra. Och därutöver så har vi en truppstrategi som tar ännu längre tid att förändra. Så vi är, precis som du är inne på en resa där det vi har gjort här under vintern är viktiga steg, men vi är inte färdiga än.
Men då blir man lite nyfiken, eller jag blir nyfiken i alla fall, inför den här premiärmatchen mot Kalmar. Vad har ni för blick på den just nu?
Ja, att det kommer vara ett slutsålt Tele2 och att vi ska spela en fotboll som samspelar med det oerhörda engagemang som är på öppningsdagen i Allsvenskan när Hammarby spelar hemma. Så det är det jag ser framför mig.
Du var inne lite på truppstrategi. Har du sociala medier?
Ja, men jag försöker hålla lite distans till det där. Ja.
För de flesta supporteranalyserna idag lyder ju att Hammarby måste ju gå in och panikvärva här nu. Mm. Det måste in 3-4 startspelare med kvalitet, lyder ju ofta omdömet. Vad kan du säga till de supporterna som förespråkar en sån aktion?
Ja, att vi har ett jobb att göra vad gäller vår truppstrategi under de kommande fönstren. Där vi vill, utefter de kategorier av spelare som vi har, skruva på vissa saker. Jag har svårt att se att vi kommer värva in 3-4 nya spelare innan fönstret stänger nästa vecka. Utan det vi har sagt från fönstrets öppning har varit att vi har en trupp med mycket potential som vi får jobba jäkligt hårt med i träningsvardagen. Och vi tror att genom hård träning så kan den truppen som vi har också bli ännu bättre. Så det fortsätter vi med. Vi har också någon eller några spelare som inte riktigt har fått kontinuitet i träning under försäsongen, men som förhoppningsvis väldigt snart är tillbaka. Så jag tänker kanske framförallt på Edvin Kurtulus och Mats Fenger nu på slutet av Marcin Ares, också varit frånvarande. Så det finns några sådana avbrott i träningskontinuiteten som jag tror har påverkat vår konkurrenssituation, framförallt i backlinjen. Och det är klart, med en skarpare konkurrenssituation i vår backlinje så tror jag att vi kommer få ännu bättre prestationer. Och Edvin är också en spelare som har gjort landskamper för Sverige i närtid och har en väldigt, väldigt hög höjd. Så när han kommer tillbaka så tror jag att det är en mittback av allsvensk toppklass. Vi vet också att han kommer från en historik där han inte har spelat fotboll på ett tag. Men när han väl är tillbaka och i fullt slag så är det en toppspelare i allsvenskan. Så honom gläds vi väldigt mycket åt att han börjar ta kliv mot att närma sig i varje fall.
Mm. Kan du med 100% säkerhet dementera att ni kommer värva en spelare inom försäsongen?
Jag kan med 100% säkerhet dementera att vi kommer värva 3-4 spelare, okay, som var det som du började med.
Men skulle en kunna komma in?
Ja, det är väl dumt att stänga ett fönster innan det är stängt.
Men hur sannolikt då?
Ja, men,
jag förstår att du inte kan säga, men häng med i resonemanget.
Men Mickes jobb framförallt i den rollen som han har som sportchef är ju hela tiden utvärdera truppen och se vilka möjligheter som finns att kunna förstärka, förbättra utifrån den strategi som vi har valt. Mm. Så ja, vill du landa en procentsats så får du göra det. Det tror jag inte jag kommer göra.
Men jag gillar procentsats.
Alltså, kan ni kolla på den här försäsongen och känna shit, vi behöver värva här, eller är det att ni har kollat på vad ni har planerat inför eller förändras liksom utöver försäsongen? Hur ni planerar för att värva?
Nej. Alltså, varje träningstillfälle och varje match blir någon form av utvärderingstillfälle utav varje enskild spelare av vår trupp i stort. Så det är klart att vi utvärderar det som händer i träning och i match. Mm. Men några radikala förändringar mot vad vi gick in i det här transferfönstret, det skulle jag inte vilja säga att det här transferfönstret har inneburit. Den här försäsongen har inneburit.
Slutligen då, Adrian? Mm. Nu, hur lång tid har du på posten nu?
Ja, men det är väl 5,5 månad.
Mm. Hur känns det? Har du kommit in i klubben i Stockholm?
Ja, 100%. Det är en klubb som engagerar och berör väldigt många, vilket är fantastiskt. Det är en förening som består av människor som verkligen vill ta Hammarby till nästa steg. Det är fantastiskt kul att vara en del av det. Stockholm är en kul stad att bo i, så jag trivs jättebra.
Jag har hört lite oroväckande uppgifter om att du jobbar för mycket nästan.
Aha,
att du är först in, sist ut typ på Årsta.
Ja, först in brukar jag vara, men sist ut är jag inte alltid. Jag trivs jättebra på Årsta. Så nej, jag tycker att jag har en ganska sund balans i det där.
Ja. Se över det och så länge du mår bra.
Jag mår alldeles ypperligt.
Och så fortsätt med det goda arbetet och ut och mingla med dig.
Tack,
jag.
Ja,
tack så mycket.
Tack.
Nu har vi vinkat adjö till Adrian von Heine och in har långa Mattias Lyr. Va, dundrat in.
Fortsatt långa, ja, absolut.
Det kan ju en volatil bransch där. Jag
har väntat några år med det.
Hur är läget?
Det är jättebra.
Du är här för?
Ja, jag är här för mig själv faktiskt nu. Jag har inget uppdrag för tillfället. Jag har väl lite, kanske något projekt så där som är lite uppstart. Men inget uppdrag, så att hej, platsannons, jag vet inte.
Verkligen. Ja. Och vi behöver inte oroa oss över att Mattias Lyr inte ska följa allsvenskan, utan där kan vi vara säkra.
Alltså, men det känns självklart, det var samma sak som att komma hit. På något, alltså, det valet var ganska enkelt, men allsvenskan betyder ändå så pass mycket för mig och jag har jobbat med det så pass länge, så det är enkelt att ta sig hit helt enkelt. Och, man stöter ju på 1 miljard människor man känner och pratade precis både med Henrik Rydström, min gamla poddkamrat, och Simon Skrabb som kanske blir min nya poddkamrat, vad vet jag.
Han är inne i det snåret också ju.
Ja, han är allfinskan.
Ja, fint.
Och den ska jag faktiskt besöka nu på onsdag.
Kul. Så att,
bara en sån kul sak. Besöka. Säger man det eller?
Ja, gästa eller besöka gillar
jag. Sura lite KFF då med Skrabb kan jag tänka mig. Men jag sa att ni stod där nere och snackade nu. Hur går snacket nu när du är före detta barometern?
Nej, ungefär som du gjorde när jag var på barometern. Det tyckte jag var, jag har varit ganska tydlig med det. Det tyckte jag var en av de roligaste och viktigaste delarna med jobbet där. Det var just att att relationer man fick med spelare och ledare och transparensen, att man fick vara med överallt. Det var ett givande och tagande, men det fanns en ömsesidig respekt och ni lever kvar. De kanske säger lite fler grejer till en nu än de gjorde tidigare. Mm.
Men hur kommer det sig att det inte blir någon fortsättning på barometern?
Det ekonomiska skäl.
Har du sett marknaden?
Ja, nej, men jag var ju kontrakt på kontrakt ett år i taget på barometern. Mm. Så att och det stod ganska klart, att barometern blödde. Mm. Och då blev mitt kontrakt en lågt hängande frukt. Och skittrist. Jag hade tänkt att köra åtminstone ett år till. Jag tyckte det var skitroligt. Jag trivdes med mina arbetskamrater, jag trivdes med arbetsplatsen, jag trivdes kanske inte med pendlandet med tågen, men
det har vi följt.
Ja, ja. Ah, fy fan. Ja, men det finns väldigt mycket positiva grejer med Kalmar. Jag tror att Kalmar FF står inför en överraskande bra säsong.
Mm. Hur bra? Det håller jag med.
Alltså det där som är så sjukt, jag tycker att det finns två givna topplag. Ett har vi pratat om här inne, eller ett har redan röstats fram här inne. Malmö FF kommer jogga här med SM-guld.
Har de gått igenom medietipsen nu?
Ja, men precis. Nej, inte hela medietipsen. Nej. Men frågan var väl, kommer Malmö FF jogga hem Allsvenska 2024? Och det tycker jag är enkelt att svara ja på. Jag menar, jag tror bara att de kommer bli bättre under säsongen. De är redan nu överlägsna. Och jag skulle bli oerhört förvånad om något lag ens kan sätta lite tryck på dem.
Tydligt två har vi väl som etta då?
Ja, men precis, Djurgården. Ja. Ja, men där är det. Med de två lagen. Men sen tycker jag, man ska ju inte dra allt för stora slutsatser av kuppspel och så vidare. Men det finns ju inget lag som egentligen har känts, de känns fina liksom. Inte Häcken.
Nej.
Häcken tycker jag har problem lite här och där. Inte minst på målvaktssidan som inte alls har stämt. Och även ute på plan. Elfsborg tappar jättemycket spelare. Inte samma lag som i fjol. Och det är väl de lagen man ser som givna toppkandidater. Så jag tycker att, och sen Blåvitt vet vi vad de är. AIK vet vi inte alls vad de är egentligen.
Hammarby känns
darriga.
Och Bayern också. Det finns mycket frågetecken.
Ja,
och därför finns det också en del möjligheter för de här lagen som kommer underifrån. Och som man kanske inte tänker på så mycket och slå. Så att jag skulle jag tvingas tips nu, så jag skulle kunna tippa Kalmar FF som fyra.
Mm. Ja, som fyra. Ja.
Men oroade dig att man tappar Mileta då, eller säljer Mileta, och sen blir man av med Hymmet, och sen den som kommer in är Dino Islamovic? Det blir väl en liten osäkerhet på den positionen, eller något du tänker kan?
Jag försöker höra lite bland annat med Simon, men också med andra spelare, så vad de tycker om Dino Islamovic. Han kom in och inte helt matchtränad överhuvudtaget. Nej, så det kommer säkert ta ett tag. Men de gillar vad de ser av honom på träning. Att han är lite av en kombination mellan Hummet och Rajovic.
Verkligen.
Och det känns intressant. Liksom. Så de tror på honom internt i laget. Men det är ingen stress på något sätt att kasta in honom från start heller. I och med att du har ett mittfält, Carl Gustafsson snart tillbaka också, verkar det som.
Japp.
Då har du råd att spela Simon Skrabb som nia. Och jag menar, det har han gjort ett jäkla bra jobb som så här långt. Och sen
Jonathan Ring har vi inte som nia då, men det har ju kommit in lite spets och bredd i både Jonathan Ring, men också Magashe har väl en revansch att ta, får man väl säga.
Ja, men när hade du som följer Kalmar länge har gjort liksom, när hade de en sån här trupp senast? Jag kan inte påminna mig att de har haft en så här bra trupp vid den här tiden på året.
Just. Ja, men framförallt på bredd på anfall och mittfält känns väldigt lyxigt, måste man säga. Det är lite lyxproblem, vilket man kanske inte riktigt känner igen. Sen ser jag fortfarande lite problem på försvarssidan fram tills att man tar in en vänsterback. Men Hugo, du och jag har ju haft lite av en löpande, löpande diskussion, och jag tänker att det är lagom att lyfta den här.
Först vill jag bara slänga in att det finns ju hål på ytterbacksidan. Framförallt
jag tror att det kommer
Lindahl.
Komma in en ytterback väldigt snart.
Jag tror att
det kommer komma in en bra ytterback.
Ja, det måste ju till. För Olafsson var ju bra.
Olafsson var, tycker jag, topp 5 vänsterback.
Ja, där är jag beredd att hålla med. I viss... med viss betoning på att det finns ganska dålig konkurrens.
Exakt.
Också bakom Bussanello och Hult. Mm. Men ja, absolut.
Så kommer det frigöras lite cash med Lindahls utlåning också. Det är en lönepost ändå.
Nu till vår
diskussion. Jag har sagt till Hugo att jag tycker att Kalmas mittfält är med och tävlar om topp 3 bästa i Allsvenskan.
Ja, men du får rabbla de som är bättre. Men förutom
Malmö FF är Djurgården är solklara.
Mm, och sen, är Djurgården solklara?
Ja, alltså med Rasmus Schüller, Albin Ekdal, Leach Holm, Lukas Bergvall, Gulliksen som kan spela där.
Men är de överlägsna? Det vet jag inte.
Det tycker jag absolut.
Alltså jag vet inte. om du har Kalle Gustafsson och Robert Gojane som tycker två av de absolut, båda skulle kunna slå sig in på en topp 10 placering bland centrala mittfältare i Allsvenskan.
Absolut. Vet vi ens var Kalle Gustafsson står nu?
Jag
håller med om att Gojane är bra, men det finns ju också väldigt många som är av liknande snitt som honom, tycker jag.
Jag tycker man såg en stor skillnad, till exempel när man möter AIK. Alla hyllar Saletto, tredje kommer i landslaget. Gojane är ju klassen bättre. I den matchen.
Saletros är ju den som ligger bakom mål där också. Så att det är väl lite olika spelartyper också.
Jag tycker att, vi har haft den här diskussionen rätt mycket. Och jag har frågat lite sportchefer också. Vem skulle du ta? I dagsläget nu, skulle du ta Kalle Gustafsson i Frisk eller skulle du ta Saletros? Och de svarar Kalle Gustafsson. Liksom.
Okej. Jag gillar Kalle också, jättebra spelare, verkligen. Och som vi var inne på med Nordin också, Kalmars mittfält står sig bra. Sen så jag tycker att det är
absolut med att tävla om topp 3.
För jag kan också hitta sådana, men Nahib Besara i Hammarby, det är ju också en komponent som är fantastisk. Oskar Johansson, det är en spelare som väldigt många lag också ville ha där bredvid, till exempel Häcken eller Elfsborg. Nu säger jag inte att Hammarby är bättre, men det är samma bollpark och leker. Elfsborg med Beidou som är en av seriens bättre mittfältare också, skulle jag säga. AIK med Saletros, Ellingsen när han är frisk, som Molde liksom. Han har ju flera Europaspel. Selina som kommer in där lika så. Det finns många bra mittfält, men Kalmar är absolut där med och tävlar, tycker jag.
Jag tycker att det är deras starkaste lag, det är utan tvekan.
Det är helt överens om.
Och kommer man mellan 4 och 6 i Allsvenskan och har centrala mittfältet som den starkaste, då tycker jag, då behöver man liksom inte spåna länge för liksom inse att det är kanske är topp 3, topp 4 liksom inne mitt fält i.
Men Mattias, målvaktsposten, är lite intresserad av vad du känner där. Fredrik har ju varit eminent där i kassen, nu Brolin in, men Brolin var sjuk mot AIK och in kommer en sympatisk Jakob Kindberg och gör det riktigt bra, och han har gjort det riktigt bra. Tycker du de borde tävla lite om den första spaden, eller hur känner du det?
Ja, varför inte? Jag tycker å andra sidan det är viktigt att man, jag tror att det blir tufft för Samuel Brolin att komma till Kalmar FF och inte känna att han är etta. Liksom. Någon typ av trygghet måste få infinna sig där. Men Jakob Kindberg tycker jag är en allsvensk målis. Jag tycker att han är så pass bra. Utan att vara fantastisk så tycker jag att han är tillräckligt bra för allsvensk målis.
Bra med fötterna.
Men det tror jag är viktigast liksom, med Samuel Brolin. Jag pratade faktiskt med Skrabb om det här också lite grann. Vi var rätt eniga att man inte försöker få Samuel Brolin att bli en Ricardo Friedrich. Liksom, som är ute och långt utöver straffområdet och jobbar med fötterna. För han är inte den typen av målis. Utan där måste man på något sätt hitta den här, vad ska man säga, samarbetet med defensiven, med backlinjer och så vidare. Den kemin. Och när den kemin, när man hittar den, så tror jag att den kommer bli alldeles utomordentlig allsvensk målis för Kalmar. Potential i alla fall.
Jag gillar en tydlig etta.
Ja, det känns så där i Malmö just nu att det ska vara... Att man ska hålla på.
Det är säkert jättebra. Jag är inte målvaktstränare, men jag antar att man vill som målvaktstränare och Henrik Rydström att man vill ha två stycken väldigt bra. Men personligen, det känns bra med en tydlig etta och en bra andra målvakt där bakom.
Ja, eller? Men jag tror frågan är ju liksom vilket allsvenskt lag som har råd med två mål.
Nej, så är det också.
Som skulle kunna vara ett år. Det är inte många, det är väl Malmö. Och det är, där tror jag att det kommer skifta under säsongen också. Jag tror inte att Johan Dahlin är fastnitad. Jag tror att de kommer dela på den uppgiften allt mer under säsongen.
Mm. Kalmar 4 alltså. Vågar du cementera det här nu?
Om du tvingar mig så säger jag det då. Men det är också så här, man ska ju aldrig tippa allsvenskan innan transferfönstret sommar. Liksom, så är det. Men det är väl en del spelare, till exempel Simon Skrabb, han är med sitt sista år. Vill de ha pengar från honom, då kanske de måste släppa honom i sommar. Jag tror inte att han kommer förlänga med Kalmar FF.
Inte?
Nej, jag vet inte. Det är inget som han har sagt eller vi har pratat om, men det känns inte så. Så tror jag det hade varit gjort redan. Så det är klart det kommer en del förändringar. Och därför är de har en del spelare som skulle kunna gå. Jag menar,
Kalle,
om han är frisk under under våren och spelar bra. Trenskov har ju stängt en del. Liksom, och nu är han 22-23, va? Så han är inte purung längre. Men det är,
tror jag. Men ändå en attraktiv ålder är han ju ändå.
Ja, alltså, men precis. Ja, men jag tycker det. Men det är...
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är lättare att peka ut toppkandidater tycker jag än de som kommer att rasa ur.
Nej, verkligen. Men om vi tittar brett då, Allsvenskan. Största överraskning, vilka spår det blir där då? Och det får du lägga in vilken värdering du vill. Men bortsett från Kalmar FF då, för det säger vi redan som en överraskning.
Då säger jag tror att AIK kommer bli den största överraskningen. Jag tror att de kommer ta ett kliv. Och jag tycker att de har tagit kliv de två senaste matcherna. Hade jag varit Henrik Rydström så hade jag förmodligen använt uttrycket chanslösa utspelade mot Kalmar FF. Jag tycker då att det är en turmål de gör. Kalmar äger ju den matchen fullständigt och bör vinna.
Ja.
Men sen både mot Mjällby och nu mot Djurgården tycker jag att man tar rejäla kliv och visar att det finns någonting där då, en trygghet och en stabilitet som jag tror kan räcka långt. Men vad är då överraskning då? Det för AIK, men det måste man ju se till förra året.
Med att de kom 11
men hiss upp i tabellen i år i alla fall, det tror jag.
Största fiasko då, eller missräkning?
Jag tror på någon stor klubb. Jag tror på antingen IFK Göteborg eller Hammarby att de har så här riktiga mellansäsonger igen som gör att de inte ens är närheten av topp 5. Liksom.
Hammarby hade ju redan nu var de förvisso nära topp 5 i fjol, men det var väl ändå en missräkning sett till att man kommer sjua.
Ja, men känns det inte som har man någon aning var de står någonstans riktigt?
Det blåser, alltså det är lite fingret upp liksom och vartåt det blåser. Jag har ingen aning.
Von Heine var här nyss och satt lugn i alla fall.
Ja, du hade förväntat dig att han skulle hissa varningsflagg kring den ena truppen som han har byggt. Nej, men det och blåvitt känns ju...
Ja, det känns också som att det kan gå lite hur som.
Verkligen.
Och Norrköping vet vi någon.
Men har inte de redan etablerat sig som ett mer mittenlag nu då?
Jo.
Tyvärr.
Det är lite elakt sagt.
Det är inte
ambition, men du har helt rätt.
Nej, det är för att alltså, de har ju pengar på banken. De har en massa titlar. Det är klart att det är en stor klubb historiskt sett. Mm. Men det är ju lite blåvitt där. De har ju etablerat sig i mitten på något sätt.
Men lever ändå kvar någonstans som en så här. De borde kunna vara toppkandidat.
Om de får till det så kan de...
Jag gillar Andreas Alm. Jag tycker att det är alltid...
Han gillar inte podd.
Gör han inte det?
Nej.
Nej. Han vill inte vara med alltså?
Nej.
Men han är speciell.
Ja, det är
kanske att jag tror att jag gillar speciella människor, jag vet inte.
Med Häcken är det kanske också en kandidat till ett lag som kan falla ganska rejält i tabellen.
Det tror jag. Det är ju alltid en rysare när man byter ut tränaren och sådär. Och sen dels tappar spelare. Och jag tycker ju att för att vara topplag tycker jag om en riktigt... Alltså Peter Abrahamsson är ju riktigt direkt svag. Han är medioker allsvensk målis sen.
Höjt sig lite nu under försäsongen när han har fått konkurrens, ska sägas.
Och Anders Linde är väl, eller Andreas Linde?
Ja, Andreas, ja.
Har vi väl inte sett tillräckligt av, men det vi har sett har inte direkt imponerat.
Nej, det har inte varit så bra som jag trodde faktiskt.
Nej, inte jag heller.
Jag trodde det skulle vara klass.
Och Elfsborg, alltså vet man inte heller. Alltså, det är
ovisst.
Ja, det är ruggigt ovisst, men det är ruggigt kul. Vad vet vi liksom om Västerås? Liksom,
men apropå det, har du något lag du, här, det slår fast, de här kommer åka ur? Som du tror nu då?
Nej, det är ju det som är grejen. Jag har fan inte det. Har ni något som ni
börjar... Halmstad tror jag kommer få ruggigt tufft. Det går ju att hävda på att de spelade semifinal i förrgår. Men
ja, jag tror Geis.
På andra sidan så körde ju Malmö över Norrköping på samma sätt i kvarten. Så att,
men Halmstad tog ju sig till semifinal så då är man ju uppenbarligen duktig. Jag slog ju BP. Alltså, men jag tror att de kommer få det tuffare i år. Det tror jag.
Mm. Ja, jag tror att de kommer vara tillräckligt stabila för att hänga kvar. Men jag tror du Geisen är inne på, det är väl ett sånt lag som är enkelt att peka på.
Mm.
Var är Sirius då? Jag tycker att de gör smarta grejer. Men...
Verkligen. BP samma sak.
Ja.
Mm. Tycker jag.
Jag gillar Mattias att du kommer in hit. Många lag är ovisst, men du spikar in Kalmar 4. Det gillar vi. Det är piggt.
Ja, vi får se. Det är lite av, men jag tror det finns utrymme för att ta sig uppåt lite grann. Men jag tror också en farlig grej för Kalmar, det är att man ser sig själva som lite sköna. Man har varit 6-4-6 och tänker att så här kommer det alltid vara.
Mm. Tror du de känner så? Alltså in i föreningen så har man alltid, det ska vara 30 poäng först. Är inte det alltid den nivån man sätter?
Det borde internt. Vara så. Är det inte det, då kan det gå illa.
Mm. Att man börjar tro att man är garanterat
att man är lite bättre än man kan.
Jag har bilden om att det fortfarande är så. 30 poäng sen kan vi börja spela. Liksom,
ja, men det hörde man ju. Det var ju första man hörde när man kom till Hotell Hilda och Kallskänken första dagen. Det var ju
otroliga liksom... Hotell Hilda och Kallskänken.
Ja, jag bodde där ett år.
Vi får bea pizzan.
Stor alltså.
Ja, jag försökte hålla ner på sånt. Men det,
gör inte det. Nej. Det är bara att ge efter det där.
Ja, jag äter tillräckligt många. Men de är fina. Vi hälsar till Hotell Hilda och Rickard och Martin.
Martin Bergvall Nilsson. Ja. Vår favoritspeaker.
Saknar du Kalmar som stad också?
Ja, det gör.
Det är klart du gör.
Det gör jag. Sen var det, det var inte skitenkelt att pendla, var det inte.
Nej,
men det,
Alvesta vann.
Men jag tyckte jättemycket om Kalmar och framförallt människorna i Kalmar och alla runt omkring. Och jag, alltså, det har fått så mycket på sociala medier och mejl och allting som har strömmat in efteråt. Så att man längtar ännu mer tillbaka på något sätt. Sådär. Så får vi se vad som händer härnäst. Men det kanske inte... Ja, vi får se.
Mm. Vi säger hur som helst stort tack till Mattias Lur som gästade oss, så ska du få ut och mingla.
Tack Mattias.
Jag ska mingla. Jag ska snart på konsert också med Sollentuna musikklasser.
Jaså?
Ja, bara en sån sak. Jag är tydligen någon typ av klasspappa.
Jaha.
Som ska ta barn dit.
Ja, stort.
Fattar du det.
Fortsätt med det goda arbetet.
Tack Mattias.
Ta hand om er.
Så, nu har vi fortsätter med lite bakom kulisserna från upptaktsträffen här, och vi har fått med oss domarchef, kallar du det själva?
Nej, det är inte jag som... Jag är ansvarig för elitdomarna.
Ansvarig för elitdomarna. Ja. Stefan Johannesson.
Boss.
Vi kan säga så. Hur läget?
Det är bra, tack.
Jag sa precis till Tim här att du är min stilförebild.
Ja.
Ja. Svart och kängor. Ja, alltid.
Alltid.
Ja. Ja, det är schysst. Men vad är du här idag? Vad är din uppgift?
Nej, jag har egentligen ingen uppgift mer än att jag representerar domarna. Så att jag är här och lyssnar lite, kollar. Och som händer och sker, träffa lite folk, prata lite, som inte är i upphetsat tillstånd.
Ja, det är den stora snackisen i år ändå. Mm. Det här med gester mot domarna. Och det kommer från högre ort.
Ja, det kommer ju, det är ju från UEFA som direktiven har ändrats lite. Där de har väl sett att det har gått för långt i vissa, egentligen så kommer det... De fem stora fotbollsnationerna som tillsammans med UEFA gick ihop och tyckte att det hade gått för långt. Så att de ville dra tillbaka det lite för att miljön på planen blev sämre gentemot domarna. Och de ville få lagen att förstå att de är där och gör sin arbetsuppgift. Och de behöver inte stå till svars för varje beslut de gör på plan.
Mm. Vad tycker du om det? Liksom, tycker du att det är ett problem eller har varit ett problem i Allsvenskan tidigare?
Men jag tycker att alltså generellt så har vi en bra miljö i Allsvenskan, tycker jag. Sen har vi väl kanske tillåtit lite mer, eller vi har tillåtit mer än vi gör nu. Och det finns alltid sidor med det där, för det blir väldigt svårt att bli väldigt, eller vara helt konsekvent i det. Men man kan se redan nu på Svenska Cupen, tycker jag, att det har givit effekt och spelare och ledare tänker till lite kanske än att de är... Det är framförallt spelare som inte är med i situationerna som ska springa in och kanske, som de säger, då, skydda sin kamrat. Jag vet inte vad det är de ska skydda dem ifrån. Men det är väl en sån där gruppgrej då som jag tycker blir bättre.
Om man tänker då på de svenska tränarna som sitter på bänken, som har ju sett en del som har fått röda kort och sådär. Hur har de tagit det?
Men de tycker nog det kanske är lite jobbigt. För att de har väl... Som man gör, vänjer man sig vid hur man får vara och hur man får uppträda. Och där har vi ju varit ganska slappa fram tills nu. Då kan jag tycka att vi har varit väldigt överseende med att han kommer fram och ska ifrågasätta till fjärdedomaren. Fjärdedomaren är där och gör ett, för att utföra ett jobb, och får han då prata med en tränare hela tiden. Så...
Men funkar det då? Alltså sätta press? Så som tränarna tror att det har gjort?
Nej, det gör väl inte det egentligen, utan det, det blir mer än att det blir... Det blir liksom läckage från fjärdedomaren framför allt, och att då ska han stå och diskutera och kanske missa någonting på plan istället, och sen så missa någonting på plan och då blir han förbannad på det. Men det berodde på att han fick stå och prata med en som en tränare som inte tyckte lika mycket, så att jag vet inte.
Fotboll är ju ändå känslor, det tror jag att vi alla håller med om. Hur mycket känslor får plats?
Ja, men alltså, det där är alltid så himla svårt. Jag vet själv när man är på plan och i domarnas situation idag, så när du är mitt uppe i det så tycker du att men vadå, det hände ingenting. Var det någon som sprang in i mig ungefär? Och man uppfattar inte på det sättet, men det finns väldigt många som sitter på läktaren och tycker att fan, nu är han där och tjatar igen. Ska han få prata hela matchen? Bla bla bla. Och så, så att då hjälps vi åt och ger han lite direktiv som vi i sig har fått från UEFA då, men så att det ska försöka bli mer fair för alla liksom. Mm. Att man vet var gränsen går ungefär.
Vi var i Uppsala och träffade Sirius för några veckor sedan och hade en intervju med Daniel Stensson, och han tyckte att Glenn Nyberg är den domaren som går att prata med på plan och sådär. Hur är era eller dina direktiv mot domarna just i det där snacket med spelare?
Nej, men alltså det är så himla individuellt egentligen. Alltså vissa är väldigt bra på att kommunicera. Andra har kanske svårare med det. Och vissa är väldigt bra i en... Adrenalinpåslaget är så stort och pulsen är hög. Liksom, och då är det vissa som kanaliserar bra och kan fortsätta prata, medan andra blir lite inbundna och knutna och kan upplevas som kanske lite tvära och karga i det, fast de kanske egentligen inte är det. Men man upplevs så... Och det är en sak som man får lära sig. Det kommer mycket mer rutin.
Pratar ni om det?
Ja, vi pratar jättemycket om det. Och sen är det alltid upp till den domaren. Vad är jag bra på? Klarar jag av det här? Men det är klart, det kommer också med rutin. Är du ny så är det svårt kanske att prata så mycket. För du är så fokuserad på att göra rätt på planen. En rutinerad domare, om du tar Glenn i det här fallet, som är rutinerad. Dömer mycket i Europa. Då klarar han av att göra båda sakerna, plus att han från början är väldigt bra på att kommunicera. Så att det är lite olika. Det finns många andra som jag tycker är väldigt bra på att kommunicera också. Men...
Vill du lyfta fram någon?
Ja, men jag var på match igår och satt och lyssnade på Mohamed Al-Hakim i hans kommunikation med spelare. Och sen under match, för vi sitter ju och lyssnar på dem under matchen också. Och där tycker jag han är otroligt bra på det. Faktiskt.
Men har ni tydliga ramar för domarna liksom, vad man ska göra? Men säg ett scenario där en lagkapten kommer fram och frågar, varför får jag inte frispark? Har ni tydliga ramar att det ska vara ett gult kort eller att man ska kunna kommunicera?
Nej, det handlar inte om det att folk inte får fråga. Det handlar om att man kan inte ha, alltså vill vi komma ifrån det här att det är 4-5 spelare som vid varje domslut kommer fram. Nu är det inte riktigt så, men jag vet inte, om man tittar på La Liga till exempel, jag tycker det är helt vidrigt att kolla på den, för att så fort det är domslut så kommer det hela laget fram och ska diskutera och argumentera för att bla bla, och det har ju såklart bara ett syfte, det vet ju alla, men det blir tröttsamt för oss som tittar på fotboll att fan, nu är de där igen och tjatar bara. Det var ett inkast bara.
Men du vet, jag vet att det inte ligger på ditt bord, men hur kommer det sig att det ändå måste vara så i Sverige när det inte ser alls? Det är ju inte som i La Liga där det är hela laget framme vid domaren, utan det är betydligt mycket lugnare. Hur kommer det sig att det fortfarande måste se ut så här i Sverige?
Ja, men alltså vi vill ju inte ha att det kommer. Det är framförallt, om du är involverad i situationen så har du all rätt att prata, alltså på ett trevligt sätt såklart. Men vi vill inte ha spelare som kommer springande från 10, 15, 20 meter och lägger sig i situationen. För det är oftast de som då ska springa fram och knuffa till någon och så blir det bök och stök och så kan det urarta liksom. Så det är, man vill komma ifrån det där att är du med i situationen då har du rätt att prata. Nu gör jag så här med fingrarna fast vi sitter i en podd.
Känner ni nöron?
Så att det är väl mer att innan det blir som det kanske är i vissa andra ligor så vill vi väl stävja det till att Men det är ganska bra. Vi slipar lite på det och så följer vi de direktiv som vi får.
Vi avslutar med en aktuell fråga då. Du sa att du satt och lyssnade på derbyt igår då. Det var en del omdiskuterade domslut där. Hur gick snacket efteråt?
Nej, men det är en situation där Mohammed inte uppfattar den armbågen som involverade den smällen, vilket jag har full förståelse för jag vet själv när man dömer. När det kommer två spelare som springer mot varandra och de mer eller mindre krockar. Och jag tror inte att Axel var det, va? Jag tror inte att det var hans mening på något sätt, utan armen åker upp och den träffar jävligt olyckligt i hans ansikte. Och han varnar honom för att stoppa lovande anfall. Han ser inte den. Utan
spelar det någon roll att det inte var med meningen? Har inte han ansvar?
Det spelar absolut ingen roll. Men jag ville bara förklara att jag tror inte det var hans intention att göra så på det sättet. Och det är den svårigheten. Så att han ser inte den helt enkelt. Och sen så när jag sitter själv på läktaren och bara reagerar. Oj, vad hände där? Mm. Jag kan inte säga direkt när jag såg det att det där var rött kort. Men så ser jag det på tv och då är det ju såklart. Det är ett rött kort. Det är inget... Det är bara otur att det blir en sån situation och han inte uppfattar det på det sättet och ingen annan i teamet heller.
Ja. Är det några andra lägen i matchen som du känner
nu pratar om? Jag tycker han faktiskt gör en jävligt bra match igår så att jag har ingenting att...
Jag håller med. Jag tycker Mohammed alltid sköter derbyn väldigt bra. Vad ser du fram emot mer att syssla med här på upptaktsträffen?
Nej, men det är just det att träffa folk som är inblandade i allsvenskan och kunna prata med... Framförallt för oss från domarhåll så är det alltid trevligt att träffa folk utanför matcherna. För att på matcherna har man alltid det här.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Adrenalinpåslaget och nu kan man träffas och prata lite lugnt liksom och tjabba lite och knyta kontakter med dem som man inte har träffat för, kanske den nya ansikten och träffa gamla ansikten som man har sett. Så att det är bra.
Ja, men fan vad schysst att vi fick låna den en stund. Jävligt kul att du kom.
Grymt, tack.
Ha det bra.
Tack.
Nej, det var det som... kanske det individuella lite sådär, vet jag inte, men... Att det inte blir lika individuellt.
Men däremot blir styrkan ännu mer när de gör fortfarande fel.
Ja, fast kanske mot liksom. Lite fler. Liksom. Ja.
Nu rullar vi här från upptaktsträffen igen. Vi kör lite behind the scenes och nu har vi huggt tag i Tommy Åström. Hur är läget, Tommy?
Jo, det är bra. Jag ska bara kolla på tiden här för jag ska vara med i någon slags summering här om 20 minuter.
Men det är korta och koncisa. Ja.
Vad gör du här idag? Du har pratat lite här innan vi satt igång mickarna för lyssnarna.
Jag har varit konferensier för några paneldebatter. 3 stycken olika faktiskt. Så att jag är ganska mör nu efter att ha... Det är ju såna här lite komplicerade ämnen också som hur det ligger till med säkerhetsfrågorna och det är en utredning som regeringen har om vad som ska hända i säkerhetsfrågorna med ordningsstörningar.
Mm, och där måste du vara skarp.
Ja, och sen också VAR då som alltid är laddat. Men där lyckas jag faktiskt med en liten agenda jag hade.
Säg.
VAR. Jo, men att frågan är ganska död.
Okay.
Alltså den är ju inte det, folk älskar ju att prata om det. Mm. Men tittar vi bara rent på hur besluten ligger just nu i svensk fotboll, beslutsordningen. Ja. Hur mycket man än stör sig på Fredrik Reinfeldt, att han har sagt att han tror VAR i framtiden, så kommer det inte att införas inom överskådlig tid.
Ja, okej. Okay. Vad fan, det är ju ny... Alltså, för det är
ja, men ingen har liksom riktigt... Eller ingen, men få har fattat varför det är så. Och det är egentligen... Och där har ju faktiskt de här årsmötena i klubbarna, de har verkligen lyckats, för att de har ju röstat att, på sina årsmöten, medlemsmöten, att vi ska arbeta mot VAR. Mm. Det har satt en sån press på deras representanter som är i Svenska fotbollsförbundets styrelse, Simon Åström och en till. Mm. De har ju det medskicket från sina klubbar att ni kan inte prata för VAR. Det gör att vi får en helt splittrad förbundsstyrelse. Och den splittrade förbundsstyrelsen, en förbundsstyrelse lägger aldrig fram ett förslag om den är splittrad. Och därför lägger förbundsstyrelsen inte fram något förslag. Så på det sättet bakvägen har klubbarna lyckats få ett läge av att det kommer inget förslag för VAR. Och det, jag ser inte framför mig hur det skulle kunna ändras inom överskådlig framtid. Så det här är ju på ett sätt ljuv musik, det jag berättar för alla som inte vill ha VAR. Men det kan också vara jobbigt om man vill fortsätta vara arg på någon. För du kan sluta vara arga, för det är lugnt.
Ja, för exakt, men det där är ju, det är fan, det är ju braskande nyheter som dundrar in. För någonstans i slutet du säger där är ju också att diskussionen kring VAR, framförallt motståndet mot VAR, VAR har blivit någon sorts symbolfråga för hela den moderna fotbollen, ilskan mot VAR. Det känns som att det är andra ingredienser i det också. Liksom.
Ja, därför kan det vara nästan lite jobbigt att bli av med den hatpunkten.
Ja, då får man vara på någonting annat. Liksom.
Det är som den här gamla, kommer du ihåg den här... Du kommer ihåg det.
Jag kommer nog inte ihåg. Jag vet inte vad det är, men jag tror inte jag kommer ihåg det.
Nej, men du vet, Glenn Killing i manegen.
Ja, oh, gud.
Stoppa bron, ingen bro, ingen bro. Ja, ja, du syftar på Öresundsbron. Nej, jag syftar på Ölandsbron. De kan ta färjan över det här. Ölandsbron blir nog svår att stoppa. Den byggdes redan på 70-talet.
Ja, ja.
Stoppa omoralen i musiken. Stoppa omoralen i musiken. Ja. Du bytte plötsligt ett annat grej man vill stoppa.
Ja, men så kan det ju bli då möjligen. Men intressant att det är på det sättet. För bara för någon tid sedan så kändes det väl som att det låg och puttrade högre upp i svensk fotboll. Att det finns en föreställning om att de kommer smyga in det här bakvägen. Ja. Vare sig vi...
Men det är just det ordet du säger, kändes.
Exakt, ja. Ska man vara jävligt noga med att konstatera att det inte alltid är sant
det
man känner.
Så är det. Ja. Men vidare till allsvenskan det här med. Men vilket lag överraskar lite? Något som sticker upp som du har som en spaning?
Alltså jag tror ju alltid varje år på Elfsborg. Och nu är de väl återigen ganska, inte så många som tror på dem väl. Nu har inte jag sett tipsen här, de håller på just nu. Men jag får för mig att de åkte ut i kuppen och sådär, gick inte vidare från gruppspelet. Så det är väl inte så jättemånga som tror på Elfsborg. Så jag kör på det igen.
Vad kommer det sig då?
Ja, men jag tycker bara att de har en sån bra verksamhet. Med Jimmy Thelin och Andreasson och sådär. De har ju ett upplägg och det är ändå fortfarande ett väldigt bra lag. Och det är en sån välskött verksamhet. De är ju skickliga på att ta fram unga spelare. De har fortfarande de här bra hemvändarna och så. Så jag säger inte att Elfsborg vinner guld, men jag säger att de blir topp tre. Och bara det tror jag inte kanske jättemånga säger nu. Eller vad har ni för bild?
Nej, det är sant. Hör du rätt. Jag gillar det pickt alltså, att du kommer med den. För det känns verkligen som att de...
Topp tre i Elfsborg.
Ja, de glöms, varför glöms de bort hela tiden?
Ja, det var ju förra året. Då tippade jag ju att de skulle ta guld.
Ja.
Det var ju ganska nära.
Ja, det får man säga.
Men då
det var en avriven tröja och möjlig straffspark. Kan man
säga. Ja, men då var jag ännu mer hånad. För då hade de inte ens gått till kuppen och var lite grumligt sådär. Så då hade de flesta dem sådär kanske sexa och sådär i tipsen. Ja. Och nu är de återigen, så de går alltid under radarn på något sätt.
Ja. Allsvenskan fyller 100, jag vet att du fyller hälften så mycket snart. Är du lika? Ja, varsågod. Jag är ännu äldre kan vi säga. Ja. Hur är liksom din känsla inför ännu en säsong? Så vad händer i dig liksom som människa och journalist när det närmar sig?
Jag tycker att det är lika roligt. Jag hade ju en liten grej i starten här faktiskt på upptaktsträffen där jag berättade om den första matchen som jag refererade på Radiosporten. Jag körde till och med, se om jag har den här.
När fan var det då? Ja.
Jag ska säga, bara för att få liksom känslan.
Okej, så är det Tommy plockar fram sin mobil. Han brukar ju när han är gäst hos oss ha block, papper med sig.
Du får vi ju de här goodiebagsen, Bill. Ja. Kan du ta sen?
Ja. Det här var ju lite mer oplanerat, men jag körde den här. Ja. Målgingen, du vet. Ja. Ta det igen.
Nej, ja. Plus segment.
Klasspodden alltså. Ja.
Hammarby mot Trelleborg på Söderstadion. Det är 1-0 för Trelleborg, bortalaget. Det var en mycket märklig situation. Det var Jean-Paul Vonderburg, Hammarby mittbacken, som styrde bollen in i eget mål. Han gör självmål på sin 31-årsdag. Och det innebär att Trelleborg, som inte haft någon målchans tidigare matchen, tar ledningen med 1-0 efter 30 minuter. Och Hammarby besvärligt läge. Härlig publiksiffra idag förresten. 8300 här på Söderstadion. Och det är ju klart över snittet i år 1995, då snittet är på 5000. Jag inledde så på den här upptaktsträffen ungefär.
Ja,
för att nu är snittet dubbelt så mycket.
Ja, exakt. Det är en otrolig historia. Och där sätter du väl någonstans finger på vilken, alltså vi som har med all respekt Tim, då, tidsmässiga perspektiv, vilken gäller påminnas om vilken jävla utveckling vi har haft, ja, och har och är i.
Ja, precis.
Men jag kan ju också se en tidsmässig grej med, alltså, utveckling bara de senaste. Jag är från Kalmar, håller på Kalmar, alltså, kolla på Kalmars klack innan pandemin, alltså, det är ju 50 pers, alltså, det är ju sånt lyft, och det är ju alla klubbar liksom, så även man kan se från när ni var yngre att det var en grej då, men det är även i modern tid förändrats på jävla, fått en jävla fart alltså.
Men sista då, Tommy, där med, som du var inne på i början om säkerhetsläget, så här, vi hade ju ett derby nyligen nu i kuppen där det fanns en viss och innan, det gick ju bra. Vad är din känsla nu efter seminariet och sådär? Hur spända är grupperingarna i sammanhanget, liksom poliser och supporter?
Det börjar ju ganska dåligt på den här träffen, för att Per Engström, som är polis där från NOA, ansvarig där, deras rapport säger ju att det var 24 stycken matcher under 2023 arrangemang som arrangören, det vill säga klubbarna och arrangören, tappade kontrollen över, som där polisen var tvungen att träda in enligt deras rapport. Så då,
men vad betyder det? Gäller allt från att liksom plocka bort öl, eller var det stök? Eller vad,
ja, men där polisen måste in på arenan och så. Annars försöker de hålla sig lite utanför. Men då sa ju direkt Johan Lindvall då, som är generalsekreterare på Svenska Elitfotboll, att de delar inte alls bilden att det var så många evenemang. Och där någonstans börjar ju problemen.
Men vem har rätt där?
Ja, men exakt, men bara det problemet att de inte delar bilden. Att det, där någonstans så förstår man ju att det är inte riktigt något bra, det är inte riktigt bra samtalsklimat.
Men när du säger så, menar du då liksom att polisen har en bild av vad ett polisingripande är och när det är allvarligt, medan då andra delar av svensk har en annan uppfattning om vad allvarligt är?
Ja, det måste ju vara så.
Är det så det är?
Ja,
alltså?
Det måste ju vara så.
Okay.
Så det är det. Men det som hänger över som ett litet ok över svensk fotboll, det är ju den här utredningen som regeringen har dragit igång och som ska vara klar om ganska precis ett år. Utredning, tråkigt ord, men det är ändå fakta liksom, att om ett år så ska de komma fram till hur man ska kunna minska ordningsstörningarna. Och där vet jag att klubbarna och svensk elitfotboll känner ju så här att vi måste göra bra grejer nu 2024, så att inte politikerna kommer och pådyvlar oss en massa kanske repressiva åtgärder som vi inte vill se.
Ja, frihet under ansvar lite den här gången.
Ja, att man kommer med egna bra idéer så politikerna säger, aha, bra, ni har gjort bra grejer, då kan vi lugna ner oss lite.
Slipper ni våra dåliga.
Ja, ja, precis.
Ja, men stort tack Tommy, du ska hasta vidare. Tack för att du stannade till hos oss en stund.
Ja, ja, jätteschysst. Ja,
och visst, grattis på i dagen då.
Ja, vi hinner ses innan dess.
Ja, det gör vi. Ta hand om det.
Ja, ha det bra.